Herre, vi tackar dig verkligen för att du är Fader, Son och Helig Ande, att du är Gud. En fullkomlig enhet, Gud. Fader, Son, Helig Ande. Tack att du är för oss. Tack att du är med oss. Tack att du är i oss, Gud. Fader, Son, Helig Ande. Det är så fantastiskt. Tack. Tack lovsångsteamet. Är det bara jag som upplever att det är en speciell atmosfär? Väldigt lust och glädje att få prisa Gud. Väldigt inspiration från de som har varit här framme, gjort saker. Väldigt respons i församlingen och så. Eller är det bara jag som känner så? Ibland kan man ju inbilda sig och helt fel. Hur många tycker att jag är helt fel? Kan ni vara vänliga och gå hem? Nej. Ni som tycker att jag har lite rätt eller mycket rätt, räck upp två fötter. Nej, två händer. Då förstår jag. Det kan vara svårt. Vi har kommit till andra delen i Petrus brev. Och jag bara dubbelkollar det så det spelas in. Och det läggs ju också ut sedan på våran hemsida, så det är lätt att följa med. Och missade du förra söndagen så blir det så mycket enklare. Om du backar tillbaka 14 dagar så kan du följa med. Det är ju Petrus som skriver det här, och Petrus, han är ju väldigt speciell. Han har en stark personlighet. Han beskrivs som en impulsiv person. En som har många ups and downs, kan man säga. Men han är lite för stor i styv i korken och lite för kaxig. Han tror att han är starkare än de andra. Han får till och med så mycket luft så att han ska förmana Jesus och säga att han inte ska gå lidandets väg. Han tyckte att han hade ett bättre förslag. Men Jesus säger att det är människotankar. Och till och med ännu värre än så. Men den här Petrus ödmjukar sig på ett sådant fantastiskt sätt. Går igenom en sån resa och sån process. Så han är den som undervisar kanske mest frimodigt om lidandets välsignelser. Det låter ju väldigt konstigt för många. För han hade upplevt det. Att allt skulle inte bara vara härligt. Han ville gärna bo på härlighetens berg. Man upplevde också att det fanns en annan dimension. Någonting djupare än så. Att det både finns lidande och härlighet. Både kors och krona. Både kamp och seger. Så byt inte ut något av det. Ta emot hela paketet. Petrus fick lära sig det på det tuffaste sättet. Att han misslyckas så enormt. Att han tror förmodligen att han aldrig någonsin ens kommer att vara med Jesus i framtiden. Så stor är Guds nåd. Så stor är Jesus kärlek. Att han istället för att döma ut Petrus, istället för att anklaga honom för hans misslyckanden, har en fråga. Kommer du ihåg vilken det var? Älskar du mig mer än de andra? Och Peter, ja, du känner mig, du vet. Älskar. Och så fick han ett uppdrag. Ett väldigt tydligt uppdrag. Men det första och det viktigaste var att älska Jesus först. Men vi har också ett uppdrag. Det handlar också om det här. I första Petrus brev, kapitel 2. Skummade igenom första kapitlet lite väl snabbt. Därför kommer jag backa en del. De första verserna där. Men följ med mig i första Petrus brev, kapitel 2. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Kommer tillbaka till de verserna sen. Och så tar vi nya versar från idag kapitel 2, vers 4. Så står det så här: kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva, som levande stenar, byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, och så citeras det då ifrån Jesaja 28, vers 16 och 17. Så jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Eller som det står i Jesaja, ska aldrig behöva fly eller komma på skam. Och det var ju det som hade hänt. Denne Jesus, han blev ju lite kort en snubbelsten, en stötesten för Petrus. En som han förnekade. Och han kom på skam. Men så ändrar han ju på det. Och omvänder sig. Så även om du idag skulle känna dig lite träffad eller prickad av förkunnelsen, så är den träffen, den har ett syfte. Och det syftet är inte fördömelse, utan det är omvändelse. Det är så viktigt att förstå det. Om du inbillar dig att Guds ord ska pricka dig, träffa dig, slå ner dig, stöta bort dig, så är det anklagelser ifrån Satan. Guds ord syfte, när det är så där starkt och rakt, det är omvändelse. Så det är din respons som avgör. Din attityd när Guds ord talar. Så nu när Kristus talar eller går korsets väg, så blev det en stötesten för ett helt folk. När vi predikar om korset, alltså om korset, om lidandet, om frälsningen, om syndernas förlåtelse, om helande genom tro och evigt liv genom Jesu Kristi kors, så är det stötesten för människor som inte tror. Men för oss som tror är det en frälsning, en räddning, en Guds kraft. Så därför så ska vi förstå att vi ska inte förkunna det som människor kanske vill höra, eller vi tror att de vill höra. För att vi ska låta lite smartare och verka lite klipskare. Vi ska förkunna det, den Jesus som är korsfäst, den som är frälsaren, ingenting annat. Och skulle någon stöta sig på den stenen, så är det deras val. Men den som väljer rätt får en hörnsten, en grundsten, en början till någonting nytt, en frälsning. Man kommer in i Guds församling. Halleluja! Och då är det värt att ta den risken. Vi kanske har en bild här. Nu såg inte hörnstenen ut, så det här är ju, vad ska man säga, en illustration för att förstå liksom att vad en hörnsten är. Alltså den, när vi ska bygga det här på morgonen, så behövs det börjas med en stol. Och den sätter liksom standarden och riktningen för alla de andra stolarna. Hänger ni med på det? Men om jag får för mig att den här raden, den ska flyttas på något sätt, då blir det oordning på alltihop. Jag kan liksom inte börja om, det går inte. Knäpper jag första knappen fel, då blir det också fel. Det kanske ni inte har varit med om någon gång. Ja. Eller ännu värre, skosnören, när man ska liksom sätta in nya skosnören som man börjat fel. Så får man göra om arbetet i 3 minuter. Ett stort problem, ilandsproblem. Hur många har byggt med Lego? Ja, då förstår ni, man börjar någonstans. De flesta har inte... Och när, om vi då kommer, alltså först och främst, så är det här en gemensam kallelse. Och vår första kallelse, det är att komma till Jesus. Det är vår primära kallelse. Han är hörnstenen, han är grundstenen. Men redan de första kristna, de började följa andra lärare istället. Och plötsligt var det Petrus som var mest populär. Eller så var det Apollos. Eller så var det kanske Johannes. Eller det var någon. Det var alltid någon lärare. Och någon kunde inte med att säga att jag följer inte den. Jag följer Petrus. Och så kom det här mänskliga in. Alltså vi följer Jesus. Idag är det mycket mer så att Ja, men jag har den där läraren. Ofta ser det ju på nätet då, de yngre människorna. Min generation kanske har någon Levi Petrus eller någon som har skrivit mycket. Eller man har någon från någon modern församling som är väldigt populär. Och så har man en lärare. Och så hämtar man ner från den läraren. När vi har Kristus som är grunden. Det finns apostlar och profeter som har lagt en grund. Och vi har den grunden i den här boken. Sen bygger andra vidare. Men det är bara Jesus som är hörnstenen. Så du kan inte bygga ditt liv på någon annans lärare, något samfund. Hur populär och hur duktig den läraren är. Hur mycket den församlingen än växer just nu. Så bygger vi på Kristus som är hörnstenen. Hur många är med mig där? Så ni får liksom tänka på det. För det är lätt att man skenar iväg i någon ism eller i någon lära eller i någon favorit. Som bygger vidare. Som inspirerar. Men som inte får ersätta Kristus. Vi är kallade, som det står, att tro på honom och följa honom. Så står det så här, för er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Det var det första starten. Och så kommer nästa. Vi kan ta en ny bild här. Så står det att vi ska vara kallade. Vi är kallade att vara levande stenar. Vi ska läsa också i Efesierbrevet 2 parallellversar. Så står det så här i vers 19-22. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Jag tänker, visst är det en härlig bild? Det kommer också finnas på hemsidan sen också och försöka ordna det med det tekniska så du ser de här bilderna. Alltså det här, alltså vi är inte döda stenar. Jag tror att jag byter ut och har en vanlig handmikrofon istället. Tack. Tack för omsorgen. Jag tror att du löste det. Tack Peter Alpsten. Det är också en sten. Som är levande och hjälper. Vändesten som har... behöver vändas om. Det var inte planerat. Jag vet inte om du vill formas. För individualismen är så populär och så stark. Så man vill helst vara en hörnsten. Allihopa vill vara hörnstenar. Man vill liksom sätta mönstret för alla andra. Men vi ska anpassa oss i Kristus, förstår ni? Vi ska forma oss efter varandra. Vi ska liksom ha så mycket strömmar av levande vatten så att vi blir rundare och mjukare och inte så kantiga och opassande och hårda. Och den processen, den tar tid. Gud välsigna dig. Och när vi tror att vi är färdiga så är vi inte färdiga. Då är det ytterligare lite justeringar som behöver göras. Känner ni igen det? Ja. Och så är det när vi är levande stenar i Kristi hus. I Guds husbygge. Och jag tror också att vi enskilt är en plats för Guds ande, naturligtvis. Men tanken är inte att vi ska vara det ensamma. För det är liksom, vi bor ju inte i en... Alltså Gud bor ju inte bara i en sten. Han bor i ett hus. Tillsammans utgör vi hans tempel, hans kyrka. Men varenda del är viktig. Så du är så viktig. Så nu handlar det om inte bara att komma till Kristus, utan också vad vi är i Kristus. Vem är du? Du är en levande sten. Ja, och du är en del utav Guds tempel. Det här är så viktigt. Och när jag läser i Nehemja kapitel 4 och vers 2 så blir jag väldigt berörd, därför att Israels folk, de hade kommit igång och de hade börjat bygga och de var saliga och de upplevde bara, nu bygger vi för Herren. Men så kom fienden in och fienden sa till dem sådana saker som knäckte deras mod. Och vi kanske inte tänker på det, att fienden har en sån strategi att när han inte kan få oss att sluta bygga, när han inte kan få oss att sluta gå till kyrkan, om man säger så, vara med, så får han oss att tycka att vi är inget värda, att det betyder ingenting, eller att det är meningslöst med kyrkan och Guds verk, så vi gör något annat istället. Och så var det redan på den tiden. Fienden visste det. Och därför så står det att de blev hånade. Och så, ni är så ömkansvärda, ni är så eländiga, 4:2, Nehemja. Ska de få hålla på så där? Så står det, skall de få offra? Skall det en dag få arbetet färdigt? Alltså, hör nu hur kritiskt det är. På något sätt, de kommer aldrig att bli färdiga. Och så står det, skall de kunna ge liv åt stenarna i grushögarna där de ligger förbrända? Så fienden bara säger att vi är grushögar. Vi är dynghögar. Vi är bags. Vi är ingenting. Och tycker, ska det någon kunna ge liv åt det där gruset? Och det är precis det som Jesus har gjort. I Kristus har det hänt. Vi är redan levande stenar. Vi har redan fått liv. Vi är ingen grushög. Vi är ett tempel för den heliga ande. Och vi har liv och liv i överflöd. Så gå bort med dig, Satan, med dina lögner och anklagelser från mitt tankeliv. Och umgås inte med människor som trycker ner dig med sådana tankar, som säger att du är bara värdelös, eller att Guds församling bara är värdelös, eller att Guds folk har ingenting att komma med. Säg bort det i Jesu namn. Om det så kommer via tv eller via dator eller via vänner, så får du liksom förändra det. Och istället börja umgås med den heliga ande och med dem som också har helig ande. Så du börjar vara med och bygga församling igen. Halleluja! Men jag förstår att du kan bli missmodig och nedtryckt. Det här kanske händer varje dag. Men lyssna inte på den rösten. De har ingen rätt eller del i att bygga Guds församling. Den avundsjuka, ett utanförskap som gör att fienden hela tiden håller på. Han har fallit och han vill att alla andra ska falla också. Men vi är kallade att bli uppresta, uppbyggda som levande stenar i rättfärdighet. Så därför söker vi först hans rike och hans rättfärdighet. Så vi är kallade att vara. I kapitel 1 så står det att vi är kallade till att vara vadå? Någon som kommer ihåg? Då var det inte levande stenar. Då är vi kallade att vara Guds barn. Födas på nytt och till ett levande hopp att vara Guds barn. Det är inte dålig början, va? Men vi är inte bara Guds barn. Vi är också levande stenar, och så är vi mycket annat också. Vad står det mer att vi är? Arvingar är vi som Guds barn. Vad är vi mer? Vi är prästerskap, och inte vilket prästerskap som helst, utan ett heligt prästerskap. Och sedan så kommer tillägget konungsligt prästerskap. Hur kan det vara det? Grekiska ordet konungsligt, basileion. Väldigt likt grekiska basileia, som betyder rike, herravälde, kungavälde. I andra Mosebok så står det att vi är ett rike av präster. Och då handlar det inte bara om leviterna, utan en kallelse till Guds folk från den dagen till evig tid. Ett profetiskt tilltal. Vi är det riket av präster med Herrens rike inom oss. Halleluja! Så det är liksom inget mesigt prästerskap som gömmer sig och är i någon kyrka någonstans, utan är ett heligt, påverkande, regerande prästerskap som påverkar i den här världen, som är kallade från mörker till hans underbara
ljus.
Det är liksom inget, det handlar inte om liksom att vara en mes, mer om att vara en örn. Någon som regerar, någon som påverkar, någon som tar byte och kammar in det för himmelriket. Nu är jag offensiv här och det känns väldigt bra. Vad står det mer? Följ med mig igen. Det är inte slut på härligheten om vad vi också är. Vi är, säg det igen, Guds husfolk är vi. Det är så bra uttryck. Nu ska jag bara hitta mitt bibelord här. Första Petrus 2. Och så läser jag i Första Petrusbrevet, kapitel 2. Och vilken vers var jag på nu? 9, okej. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Halleluja, det är så fantastiskt. Så jag liksom har skrivit upp de här och tänker liksom, vad är vi egentligen? Det är ju helt otroligt vad mycket bra vi är. En utvald generation. Här handlar det inte om en utvald ras, står det i en översättning. Det handlar inte om någon rasism. Vi har samma gener i Kristus. Vi har samma himmelske fader. Därför finns det inte utrymme för någon form av rasism eller nedlåtande tänkande om någon som ser ut annorlunda. Eller har andra mänskliga gener, för vi har samma DNA i Kristus Jesus. Halleluja! Samma himmelske far. Och hör här nu, vi är också medborgare i samma rike. Alltså inte i Sverige, inte alla medborgare, men i himmelriket är vi alla medborgare. Du är lika mycket medborgare som jag. Och du är lika mycket medborgare som jag. Och du är lika, visst är det fantastiskt? Och vi har samma rättigheter. Det är fantastiskt. Vi är en nation. En helig nation. Guds husfolk. Vad händer med oss nu? När vi är allt det här. Jo, jag kommer snart till prästerna. För prästerna nu gör en massa olika saker. Men om vi skulle åka iväg någonstans. Vi tar med ett gäng. Eller vi åker iväg allihop. Ja. Och så åker vi till Moskva. Ja, det var inte dåligt, va? Det behövs det visum då? Behövs vi inte, va? Behövs det visum? Ja. Om vi skulle träffa våran premiärminister, har vi inte, men om vi skulle träffa våran statsminister, behövs det visum då? Nej. Men något papper är bra att ha, eller hur? Om jag bara ska gå in på ett företag någonstans, behöver jag ha med mig någonting? Det kan vara rätt så bra, eller hur? Vilken fråga brukar vi få? Jaha. Vem ska du träffa? Vem ska vi träffa? Vem ska vi möta? Det är en bra fråga. Nästa fråga är, vem är du? Och då kommer det svåra. Vem är jag? Mammas pojk. Alltså, vem är jag? Vad ska jag dra till mig? Vad kan vi dra till med? Vem ska vi möta? Det är ju Jesus. Chefen, chief cornerstone. Alltså den hörnstenen kallas för chief cornerstone. Jag ska möta chefen, konungarnas konung, herrarnas herre. Vem ska du möta? Jag ska möta Jesus. Vem är han? Han är grundstenen, hörnstenen, chefen, konungen. Vem är jag? Jag är Guds barn. Woo! Ska du möta konungen? Vem är du? Jag är hans barn. Ja, du ligger rätt bra till faktiskt i din identitet. Mammas pojke också bra. Vi kommer inför hans tron. Hur kan vi komma inför hans tron? Därför att vi är hans barn. Det är fantastiskt. Halleluja! Vi kommer också inför hans tron därför att vi är präster. Och översteprästen har renat allt. Och öppnat hela närvaron och härligheten och heligheten allra heligaste genom sitt eget blod. Så jag kommer som en präst, frimodig, och får göra tjänst varje dag. Vilka är vi? Vi är hans barn, vi är präster. Och så är vi också hans folk. hans eget folk, hans älskade folk, hans utvalda folk, hans egen nation. Vem är du? Säg vem du är till någon. Vem är du, Frank? Vem är du, Kerstin? Vem är du, Sofia? Vem är du, Lia? Vem är du, Veronica? Får vi komma in? Har vi audiens? Får vi komma fram? Ja, vi måste först förstå vem det är vi ska komma till. Inte bara vilka vi är. Handlar inte bara om identitet, utan handlar om vem är Gud? Vem är vår frälsning? Vem är vår konung? Vem är vår Herre? Det är Jesus. Och då kommer vi på det med, under det villkoret till honom som är hörnstenen. Så det är bara, jag lägger bara en grund här för att förstå. Han som har kallat oss från mörker till ljus. Vi har nu fått barmhärtighet. Så är det inte nog med det. Efter de frågat, vem söker du? Vem är du? Så kommer, vad vill du? Vad ska du göra? Vad är ditt syfte? Vad är vårt syfte? Det räcker väl med att vara. Jag bara är med Jesus. Och jag bara är i honom. Det är underbart. Men det slutar inte där. För Jesus, han säger ett kom. Men han säger också ett gå. Och det är inte gå iväg. Utan det är gå ut. Tjäna. Halleluja. Men om vi inte förstår det första, om vi inte har den här kärleken till Jesus och upprättelsen till honom och ödmjukheten inför honom att han är Herren. Om vi inte förstår att vi är präster, himmelska medborgare, hans husfolk. Om vi inte förstår att vi är hans älskade barn, då är det lite svårare att tjäna. Men när vi förstår allt det så blir det bara som en frukt. Vi tjänar därför att jag är bara kallad till det. Halleluja! Annars blir det bara som en slags prästdräkt eller i någon slags image. Av att vi är någonting som vi inte lever ut. Så det är därför, hör här nu, det är utifrån det här som vi helgas och renas. Det är utifrån detta som vi kan lägga bort det som är ont, falskt, elakt, förtal, skådespeleri. Det är utifrån den vi är i Kristus och tack vare honom som vi kan, som det står i vers 12, jag läser det, uppföra er väl bland hedningarna så att när de anklagar er som förbrytare ser alla goda gärningar som ni gör och prisa Gud den dag han uppsöker. Det är därför att han bor i mig och jag är i honom som vi kan få det här att fungera som står i vers 11. Kapitel 2. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Det är för att jag är i Kristus. Det är för att jag är Guds barn. Det är för att jag är en präst. Det är för att jag tillhör hans heliga folk. Det är därför jag säger nej. Det är min motivation. Det är helgelse inifrån och ut. Som gör oss annorlunda och glada och till övervinnare. Som gör att det inte blir lagiskhet och betryck. Utan att det blir en frihet. Därför att anden inom oss bara gör att vi vill behaga honom. Och så bär vi fram andliga offer. Så får du tag på det här. Så blir det en helt annan frihet i ditt kristna liv. Är det någon som vill ha det? Det finns. Men det börjar att du förstår. Hur mycket älskad du är av Jesus. Hur mycket han tror på dig. Den han är för dig. Och den du är i honom. Och utifrån det så bara känner du det. Alltså, han blir ju väldigt drastisk sen i nästa, lite senare och tror det i nästa brev. Så säger han så här. Tvättat svin vältrar sig i smutsen. Hunden vänder åt det till sin spya. Ja, men vad är det för någon undervisning? Men inte den som är Guds barn. Förstår jag, men jag är ju en prins, en prinsessa. Jag vänder inte tillbaka. Förut levde jag så. Nu lever jag inte så. Jag är ingen gris. Jag är ingen hund. Jag är ett Guds barn. Därför så lägger jag bort det som har varit. Därför ältar jag inte det. Därför går jag inte tillbaka till det livet. Därför lever jag ett nytt liv. För jag var ju prins. Halleluja! Eller prinsessa. Förstår ni tanken? Är det här viktigt? Är det här bra? Ja. Är det här halleluja? Ja. Kan ni ge mig ett halleluja?
Halleluja.
Eller ett det är bra?
Det är bra.
Det är bra det. Så vad gör vi då? Då står det så här. Vi ska frambära andliga offer. Andliga offer varje dag. Och det är hela våran gudstjänst, Romarbrevet 12:1. Grunden för gudstjänsten, vi frambär oss själva. Men i Hebreerbrevet 13 tar också upp andra offer. Vet ni vad det står där? Hebreerbrevet 13, 15, 16, ofta citerat här. Två olika offer. Det ena offret är vi jätteduktiga på. Alla karismatiska kristna är väldigt bra på det första offret. Vi tar det först. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och så har vi ett som passar de sociala kristna. Och glöm inte att göra gott och dela med er. Till sådana offer har Gud behag till. Så återigen är det både och. Det är lovsång, det är lovprisning, det är tacksägelse, det är bön. Det behagar Gud. Men glöm inte gott att göra. Glöm inte bort att göra gott. Det är för att man kan glömma bort det när jag har inte tid. Jag är inför hans närvaro. Jag har inte tid för någon verksamhet. Jag har inte tid för människor. Jag är inför hans närvaro. Ja, men om du är i hans närvaro så kommer det bli att en frukt att du också gör gott. Eller hur? Jesus, han var ju väldigt närvarande. Han gjorde väldigt mycket gott. Han umgicks väldigt mycket med människor som andra föraktade. Och det bara utgick under och tecken och goda gärningar. Och han lyfter barnen och han lyfter kvinnorna. Han botar människorna och han ger dem hungriga mat. Och han upprättar de fallna. Halleluja! Och han dör för oss. Och ger oss det fullständiga, ultimata offret. Det offret ger inte vi. Vi ger inget offer. Våra synder, det har han gjort. Men det offer som vi ger, andlig offer som behagar honom, är en frukt, en tacksägelse, det är livet i honom. Inte för att vi ska bli frälsta, inte för att få förlåtelse för våra synder, utan för att vi älskar honom. Halleluja! Det är så viktigt att förstå det här, ty av nåden är frälsta genom tron. Ty Guds gåva är det, inte av er själva, för att ingen ska kunna berömma sig. Gud, han har kallat oss att vandra i förutberedda goda gärningar. Så därför så är det både och. Finns det något mer offer som är gott? Det finns säkert många, men jag har ju fuskat lite och läst på innan till. Det står så här i Filipperbrevet 4, 15-18. Jag tycker det är väldigt intressant. För det är några som vill ta bort det här offret, inte i vår församling, men i kyrkorna. Vad kan det vara för offer? Ett obehagligt offer, tycker många. Det måste vara lagiskt. Det kan vi inte ha med. Men så här står det i Filipperbrevet 4. Och så står det så här i vers 15. Du är på rätt tråd där. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid. Ni hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Thessalonika skickade mig både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåvan ni ger. Jag har fått allt och det är i överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan. En ljuvlig doft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Så här är det tydligt att det behagar Gud att ge till hans församling, att ge till den som tjänar Gud, att överhuvudtaget ge till den fattige, ge till den som behöver, och Gud fyller alla våra behov. Det är ett offer som behagar Gud. Har ingenting med lagiskhet att göra. Har någonting med kristen tro och kristet liv att göra. Någonting som vi gör som behagar Gud och som Gud tar emot tack vare Jesus Kristus. Utan Jesus hade han inte ens tagit emot vårt offer, våra gåvor. Det finns något väldigt viktigt också när vi kommer fram med vårat offer. Och Emanuel, han har gett oss en ledtråd. Vad är det som är så viktigt när vi kommer med vårat offer till Gud? Vår lovprisning, våra goda gärningar, våra pengar, våra ägodelar. Det är förlåtelsen. Att man inte kommer till altaret, kommer till Gud med sin gåva, med sitt offer. Och så har man någonting emot någon annan. Agg till någon. Någon som man inte tycker om. Någon som man helst vill att Gud bara flyttar bort eller tog hem eller tog ut. Men som Herren bara säger, du ska förlåta honom. Du ska förlåta henne. Det blir lite djupare. Men när han rappade fram det så kände jag, det är ju härligt och det är ju viktigt. Förlåt. Det är också en låt. Precis som han sa. Så förlåt. Förlåt först. Och så ger du din gåva sen. Förlåt först. Så sjunger du din lovprisning. I din lovprisning. Förlåt först. Så ger du din gåva. Förlåt först. Och så gör du alla de här sociala, goda gärningarna och hjälpverksamheten. Så kommer det att behaga Gud ännu mer. Halleluja. Finns det något mer offer? Jag hittade ett annat offer. Tänkte liksom, kan det verkligen stämma? Har ni varit med om det en gång när ni läser Bibeln? Kan det, Romarbrevet 15 och 16, kan det verkligen stämma? Någon påstår att de människorna som vi vinner för Gud är ett behagligt offer inför Herren. Kan det verkligen, Romarbrevet 15 och 16. Vi hinner med det också. Så står det så här. Att jag ska vara Kristi Jesus tjänare bland hedningarna. En som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium. Så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot helgat genom den heligande. Ja, jag erkänner ett svårt språk. Mycket svårt att förstå. Men det betyder att de människorna som vinns genom evangeliet, som vinns genom församlingen, de människorna som vi vinner för Kristus, de blir ett offer som behagar Gud. Så det här med att vinna människor, det är liksom inte en eller två som har den gåvan. Vi är alla kallade att bära fram de här olika offren. Så att människor blir de här offren som behagar Gud. Och det står ju också, vi läste ju det och vi läste igen, att vi är kallade att förkunna hans storverk. Vi är kallade att predika evangelium. Vi är kallade att vittna om honom. Det är också ett offer, en tjänst för Gud som vi gör. Så vad är våran kallelse? Det är att vi inte bara ska komma, utan att vi också ska gå ut. Och vi ska också vara. Halleluja! Så jag skulle önska att du bara tar till dig det här stora hjärtat. Hur många vill vara en sån här hjärtesten? Jag känner det, gode Gud. Om jag visar det bilden, vill alla vara hjärtestenen. Det är ingen som vill vara de där andra. Men vem bär de där andra? Idag kanske just du får vara det där hjärtat för någon. Och det kanske beror på att andra har stöttat dig och byggt dig. Är du med i bilden? När jag står här framme eller någon står här framme så kanske man verkar lite viktigare. Är ni med? Men Gud ser till alla. Vi har olika former. En dag är det en sån form. En annan dag är det en sån här form. Men det viktigaste är att vi är i form. Allihop. Till hans behag. Men det är någon bara upplever. Idag fick jag vara hjärtat. Men vi kanske ska uppmuntra varandra mer. Du fick du vara hjärtat i bygget. Nu fick du vara den här hjärtat. Nu fick du vara den här klippan för mig. Nu fick du vara den här som jag kunde stå på. Halleluja! Alltså vi är levande stenar. Gud kan forma oss till hjärtan och bärare. Och jag vet inte vad vi kan bli. Jag hittar inga mer bilder där, men det får räcka där. Tack för den. Tack för den. Halleluja. Vi står upp. Jag kan inte predika för länge här heller. Jag tror att nu när ni står upp. Jag tänker liksom. Vi vet ju vad vi ska göra. Men vad blir frukten av allt det här? Bibeln säger. Petrus han säger vi växer upp till frälsning. Och så står det så här i vers 3. Smaka och se att Herren är god. Men det är inte bara vi som ska smaka och se att Herren är god. Tänk om andra kommer till Guds hus, Guds församling, träffar oss och bara säger, men Gud är god. Varför säger du det? Ja, men du visar det. Är det en bra förkunnelse? När andra läser den bibel som de kanske enda som de orkar läsa, det är vi. Församlingen, Kristi kropp. Det är det ord som vi säger, det som vi gör. Är den bibeln, det evangelium som de ser. Och så säger de, Gud är god. De får smaka att Gud är god. Därför att vi gav dem pengar. Vi gav dem en kram. Vi gav dem uppmuntran. Vi gav dem hjälp. Vi gav dem evangeliet. Orden, vittnesbördet. Vi gör det. Och de säger, Gud är god. Halleluja. Det blir frukten av det här. Och tillsammans blir vi ett andlig boning för honom. Så står det, Gud kommer också att glädjas med oss. Kan Gud, är inte alltid Gud glad? Så att den helige ande kan bli bedrövad. Det är man inte glad. Han blir bedrövad, står det, när vi har ofruktbart prat. Så nu, när vi har fruktbart prat, pratar gott om Gud, om varandra, till och med om oss själva, så gör vi Gud glad. Och när Gud är glad så känner vi det i våra sinnen. När vi gör Gud glad, han som bor i oss, så påverkar det våra sinnen. Är Gud med nu? Men om du gör honom bedrövad, med dåligt prat, med dåliga gärningar, så är det en bedrövelse inom dig som inte jag kan stjäla våra bort. Kanske någon kan medicinera ner det. Det kan jag inte svara på. Men om du tar emot det som Gud kan ge dig, gör det som han har kallat dig till, så kommer det hända någonting också i din själ, i ditt sinne. Och du upplever samma glädje som han har, som bor i dig. En hjälte som kan frälsa dig, som kan trösta dig, som kan styrka dig. Det är tufft med omvändelse. Det är lättare att komma med ursäkter eller prata ner Gud och andra människor. Det är svårare med omvändelse. Men det är omvändelsen, den sanna omvändelsen, som leder till en frälsning som ger det som Gud har tänkt. Frukten blir barmhärtighet. Frukten blir att hans gärningar blir kända bland folket. Och som det står i vers 12, att anklagarna och de föraktfulla, de slutar att förakta och de börjar prisa Gud. Alltså det kallas för genombrott. Det hände för de första kristna. De föraktade dem, talade illa om dem. Men sen så började de uppskatta dem. Och varje dag blev människor frälsta. Och de var omtyckta av hela folket. Alltså det var många hjärtan, det var många goda stenar. Det var många härliga präster som betjänade folket. Hur vill vi ha det? Hur vill vi göra? Jag vill göra enligt de här bibelorden. Är det någon som känner likadant med mig? Är det någon som bekänner att jag vill bli fylld av helig ande mer? Är det någon som upplever att jag vill längta efter den här rena andliga mjölken mer? Därför när du längtar efter de här orden, som inte handlar om att du är en bebis i Kristus i det här sammanhanget, utan att du har en längtan efter tillväxt. Tack Frank, tack Lisbeth för de här kursen Gro och Alfa. När ni bara står här framme och bara talar ut, det finns mjölk att få, det finns näring att få, man kan hungra efter Guds ord. Tack alla husgruppsledare som bara säger till era grupper och era team, alltså det är underbart med Guds ord, det är underbart med möten. Tack alla ni mammor i Guds rike som ger mjölk, som ger glädje. Tack alla ni pappor som ger trygghet, som ger omsorg och förmaning. Vi behöver varandra, det blir en god frukt av det här, lovat vara Herrens namn. Tack Jesus. Så min fråga är, vill du byggas in i det här? Och vill du bygga upp? För Gud, han har redan berättat allt. Han har berättat för dig. Det är så fullkomligt och det är så bra. Men så tar vi emot. Så gör vi det. Tack Jesus. Tack Jesus.